styrelsen valdes om. Uttalanden antogs om färdtjänst och tillgänglighet. Trogna aktiva hedrades med guldnålar. Allt var ungefär som det brukar vara när SRF Skåne samlades till årsmöte på Kockum Fritid i Malmö i lördags. Men det började långt ifrån vanligt, eller hur Birgitta?
Nej, presidiet, ordföranden Bengt Olin, kassören Eva-Lena Lindell och ombudsmannen och protokollföraren Jonas Pettersson väntade allt mer oroligt på att den vidtalade mötesordföranden, Vällinges moderate kommunstyrelseordförande och tillika ordföranden i Skånetrafiken, Lars-Ingvar Ljungman, skulle dyka upp. Jonas Pettersson kollade mobilen och fann ett meddelande från Ljungman som av privata skäl tvingats lämna återbud. 10 minuter till årsmötet och ingen ordförande. Men i SRF Lundabygdens delegation fanns Lars Eisner, rutinerad både som anställd och förtroendevald, som utan att tveka åtog sig ordförandeskapet. Då var det dags för nästa överraskning. Någonstans i lokalbokningen hade ett missförstånd uppstått och det fanns inga mikrofoner. En mygga, alltså en sån där liten mikrofon som man sätter fast på kavajslaget, var allt. Inga fasta mikrofoner på podiet, inga att bära runt till de ombud som ville yttra sig. Och en lördagmorgon var det inte möjligt att få tag i flera heller. Myggan skickades runt efter bästa förmåga. Ombuden uttryckte sig kort och Lars Eisner upprepade kontentan i mikrofonen. Styrelsevalet var snabbt avklarat. Valberedningen föreslog omval på samtliga poster. Alltså Bengt Olin Malmö som ordförande och Eva-Lena Lindell, Munka Ljungby, Lars-Olof Lindgren, Helsingborg och Gert Malmberg, Bläntarp till styrelseledamöter på 2 år. Sven Jonsson Lund undrade lite klentroget om det verkligen inte fanns flera förslag. Och det gjorde det alltså inte. Anita Ekeblad, Landskrona, representerade valberedningen på mötet. En valberedning som i alla lokalföreningar och genom taltidningen efterlyst villiga kandidater.
Och vi har alltså inte fått någon i år som har anmält sig sitt intresse. Och det är ju... Ja, det är konstigt tycker jag. Men det borde ju finnas någon som är intresserad av att ta någon funktionärspost här, tycker man ju. Men nej, jag vet inte. Men jag tror det är likadant ute i lokalföreningen. Det är lika svårt där för medlemmar till styrelsen och sånt. Om det, ja. Jag har ingen förklaring på tyvärr.
Vad ger folk för skäl när ni frågar då, att de säger nej? Ointresse, tidsbrist eller...
Ja, jag tror inte de har några skäl. Ja, en del kanske säger nej, jag är så gammal så att nej, det får någon yngre ta. Men det är nog det enda som vi har hört alltså, så att det är, nej, jag förstår inte hur det har blivit. För så på min tid när jag startade upp en gång så tyckte man nästan var liksom en ära att få en funktion ju i en styrelse. Men så är det inte idag. Om fritiden är mer värd idag, jag vet inte. Eller intresset är för lite.
Nu är ni samma gäng som i valberedning 1 år till. Hur ska ni göra till nästa år då?
Ja, om jag det bara visste. Nu har de ju fått en liten ledtråd här och ser hur svårt vi har det alltså. Och alla uppmanar ju att någon ska ta sitt ansvar och jag vill ställa upp lite grann.
Och de som är intresserade kan ibland vara intresserade i överkant. En diskussion uppstod i samband med revisorsvalet. Om det var klokt att välja om Ulla-Britt Rönnhage Malmö, utskottsaktiv i distriktet, till revisor att därmed granska sig själv. Hon valdes men valberedningen gjorde klart att hon till nästa år måste välja vilken stol hon vill sitta på. Men det bristande intresset är ett reellt problem. Lars Eisner fick applåder när han förklarade att alla måste hjälpas åt att ta ansvar för att SRF Skåne ska fungera.
Ja, så vi blir färre och färre medlemmar i den här organisationen. Och ska organisationen överleva, då gäller det att fler och fler faktiskt jobbar. Och en arbetsuppgift som är viktig, det är självklart det uppsökande arbetet. Att få fler medlemmar, men inte till vilket pris som helst, utan vi ska ha medlemmar som där vi kan stötta den enskilde synskadade. Det är punkt nummer 1. Punkt nummer 2, vi ska betyda så mycket för den här personen på sikt att den personen tycker att det är intressant att vara med och arbeta i SRF. Och punkt nummer tre, den här medlemmen ska också på sikt vara beredd att ta på sig uppgifter, antingen kortsiktiga eller långsiktiga, att genomföra ett projekt tillsammans med några andra, att genomföra en aktion tillsammans med några andra, eller att tillsammans med några andra sitta i en styrelse och ta ansvar för lokalföreningens eller distriktets verksamhet. Och ett väldigt viktigt hjälpmedel som vi nu har fått sedan början på förra året, det är ju Förenta Nationernas konvention för rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Den pekar ut en väg som vi kan använda i vårt intressepolitiska arbete. Och den måste vi se till att vi lär oss så att vi kan använda den. Ingen ska kunna slå undan fötterna på oss genom att påstå att det där är fel, det där kan ni inte och så vidare. Och därför har jag också föreslagit idag att vi ska genomföra, eller distriktet ska genomföra, en 2-dagarsutbildning just som handlar om FN-konventionen. Därför jag tror att det är det instrument vi kan använda oss av i fortsättningen och som är ett viktigt instrument, ett redskap, ett verktyg i vårt intressepolitiska arbete.
Du sa här att ni ska värva medlemmar och målet är att de ska ta på sig uppgifter så småningom. Du tror inte att man skrämmer bort presumtiva medlemmar som tänker att nej, jag vill vara med men jag vill absolut inte göra något?
Mm. Nej, men alltså, jag tror att det är viktigt att påpeka att vi är inte ute för att värva styrelseledamöter. De som kommer till oss, de lever ofta i en isolerad värld. När de kommer till SRF så upplever de en oerhörd positiv känsla oftast. Och det är utifrån den positiva känslan som vi sen ska ta fram de personer som vill engagera sig. Det är alltså inte en första förutsättning för att komma med i SRF att man så att säga ska arbeta intressepolitiskt eller att man ska arbeta med verksamhet eller så vidare. Utan först och främst så ska vi se till att folk mår bättre. Vi är en del i rehabiliteringskedjan och det är det som är skälet till varför vi vill ha fler medlemmar. Sen att en del av dem kanske till och med vill fortsätta att arbeta i SRF. Det är inte det första skälet, menar jag, till att vi vill ha medlemmar.
Ett annat sätt att få flera aktiva inom SRF är Yngre-projektet som nu avslutas. Men aktiviteter för yngre blir det även i fortsättningen, nu som en ordinarie del av SRF Skånes verksamhet. Det berättade den ansvariga Maria Adell.
Det kommer vara som en fortsättning på projektet. Det kommer vara verksamhet med aktiviteter på precis samma sätt. Och ja, vi efterlyser ju naturligtvis folk som vill vara med och hjälpa till och vara med och komma med idéer och så vidare för att vi ska fortsätta.
Det är lite fler som får vara yngre nu också. Ni har höjt åldersgränsen.
Ja, 65 har vi höjt det till. Och ja, så att nu så är det 5 år till som får vara med.
Det är någon som har sagt att det allra bästa med att vara med i SRF är att man är ung så länge.
Ja, ja, vad det lider så går det väl upp till 70.
Men allvarligt talat, den här höjningen av åldersgränsen, varför gjorde ni den?
Det var väl för att det var många som tyckte att det skulle vara yrkesverksam ålder och då så höjde vi till 65.
För man kan ju tycka så här att det kanske är väldigt långt så att säga, hopp mellan en 30-åring och en som är 60-65 så där. Man kanske inte har samma intressen.
Nej, men då kommer vi ha aktiviteter som riktar sig till 30-åringar eller 20-åringar eller ibland till en 20-åring och en 60-åring. Det, så att det kan ju vara att det är lite olika aktiviteter.
Vad är målet då med yngre verksamheten?
Målet är ju naturligtvis att vi måste ju föryngra och fortsätta få in folk i SRF. Vi kan ju inte ha bara äldre och det har vi inte idag. Utan i många styrelser och i många utskott så är det många yngre som är med och det är jättebra. Och vi vill naturligtvis ha ännu fler.
När man fastställde listan inför styrelsevalet så var det någon som undrade varför finns det inte fler alternativ och man fick höra att det är svårt att få folk att ställa upp. Är målet med Yngre-projektet också att man ska få mer så att säga, förtroendevalda?
Ja, det är det. Det är absolut målet. Och det är många som har många åsikter nu så att, och det är jättebra början. Sen så får vi se vad det leder.
Förutom valen är det viktigaste med årsmötet att granska vad styrelsen och de olika utskotten gjort under det gångna året. Internationella utskottet rapporterade att man avvecklat Etiopienprojektet och nu sliter med en slutrapport. Inte så lätt eftersom mängder av dokument har kastats genom åren. Utskottet kommer att fortsätta, men troligen mera internt med studiecirklar. Styrelsen rapporterade att det mesta arbetet lagts ner på att omorganisera utskotten och få ordning på ekonomin. Bland annat har man sagt upp avtalet med bokföringsfirman som debiterat i princip dubbelt mot avtalet för sina tjänster. Ombuden saknade information om en del verksamhet. Olof Lönnberg från Landskrona ville till exempel ha en rapport om hur synenheterna fungerar och få veta vad som hänt med den motion om valfrihet i färdtjänsten som antogs på förra årsmötet. Bengt Olin berättar att Skånetrafiken bara härom veckan fått en skrivelse i motionens anda om färdtjänsten. Sven Jonsson saknade en rapport om Solhagaförsäljningen och fick en av förre stiftelseordföranden Arne Johansson. Ann-Kristin Fast Lund tyckte överhuvudtaget att styrelsen ägnar sig för lite åt det intressepolitiska arbetet.
Det känns som det behövs lite mer fart i arbetet och lite mer kamp. Det var ju bra förslaget nu att vi ska få protokoll från brukarråden som man har i förhållande till regionen. För där kan man ju se lite vad man gör och man kan liksom kanske backa upp och göra, alltså följa upp det ute i lokalföreningen också.
Vilken intressepolitisk punkt är den allra viktigaste då om man nu måste börja prioritera det?
Alltså rehabiliteringen tycker jag ju är jätteviktig. Alltså att den är, alltså där är väldigt mycket brister nu i vilken rehabilitering som nysynskadade får. Och datorhjälpmedel, att det kan vara så långa väntetider att få hjälp och att det kan liksom strula mycket innan det blir något fungerande. Och att man som synskadad kan liksom bli helt utslagen då om man inte har en dator som fungerar till exempel. Eller att nysynskadad inte lär sig att förflytta sig med käpp eller att våga ta sig ut. Alltså att där tycker jag det är mycket. Sen är ju resor och färdtjänst och kollektivtrafik också jätteviktiga. Alltså allt det som gör att man bryter isolering, att isolering inte behöver uppstå.
Och även om styrelsen ägnat mycket tid åt organisationen håller ju Bengt Olin med om att intressepolitik är viktigt, men svårarbetat. I sitt inledningsanförande liknade det vid att SRF tar ett steg framåt och sen knuffas två steg tillbaka av samhället.
Man kan ta till exempel på tillgängligheten på gator och sånt. Man tar bort trottoarkanter, man tar bort för oss att vi inte kan... riktningar och så här, vi kan ta inte ut riktningar. Man gör korsningar utan trafikljus som stängs av då vissa tider och sånt där. Hela tiden så handlar det om detta. Arbetsmarknaden till exempel här upplever ju nu där vi får människor med, alltså i yngre människor som nu helt plötsligt som då kanske har levat på andra sätt tidigare. Då det blir beroende av socialbidrag och så. Och det är fruktansvärt att se. Även här med färdtjänsten. Vi har pratat idag om den här gemensamma färdtjänsten. Där man har väldigt konstiga principer när man väljer om folk ska få färdtjänst eller inte. Och det är ju strategi i detta. Man gör det här sakta men säkert. Man har ju det här lätta hinder som ska avhjälpas. Och så tar man dit ändå svårare hinder sen istället.
Hur motverkar ni det då?
Ja, alltså det är ju en kamp. Det är ju en kamp på liv och död hela tiden, har jag på att säga. Man känner ju att som grav synskada så känner man ju sig mer och mer att man blir beroende av den här hjälpen, alltså personligt stöd och service. Alltså det är det man ofta blir beroende av då. Och det är ju det vi egentligen inte skulle ha så mycket, utan vi skulle ju ha en grundtrygghet i sig utan att behöva ha massa personlig service. Det är väldigt svårt att bli grav synskadad idag. Framförallt för dem då som inte har målföret att ta för sig. Till och med jag lider av det fast jag kan prata hur mycket som helst.
Lite på slutet här så kom det upp konsekvenserna av att SRF på riksplanet får mindre pengar nästa år. Har ni funderat på vad det betyder för er i Skåne?
Ja, att vi kommer ju inte, ja, vi har redan missat 80 000 tror jag, eller 45 000 eller vad då. Alltså för flerhandikappskursen. Vi kommer säkert få betala mer på kurser och sånt redan efter. Och vi kommer säkert att få ha flera kurser i egen regi eller i samband med södra regionen här då, södra Småland och Blekinge och de här, om man nu kan enas om att göra någonting gemensamt. Vi är ju glada att man har i alla fall det här med datorer och lönerna och de här grejerna kvar åt oss.
Blir det dyrare kurser då för medlemmarna här?
Beror sig på vad det är för kurser. Vi vill egentligen inte ha för höga priser på några kurser, men ibland blir det ju så att man får ju ta sådana som man säger är lite trevligare och så, som kanske bara är underhållning hela helgen. Det blir ju dyrare än att gå en intressepolitisk kurs. De här intressepolitiska kurserna vill ju jag absolut försöka hålla gratis eller till sånt minimalt pris som möjligt.
Fyra uttalanden antogs. Kommunerna och Region Skåne uppmanas att tävla om vem som är bäst på att anställa synskadade. Tillgänglig miljö krävs, liksom rätten till säker färdtjänst, det vill säga med alkoholås i bilarna. Och så vill man att Skånetrafikens beställningscentral ska bli bättre, så att både resenärer och förare får samma informationer om hämtningstider och senast framtider. Guldnålarna för lång och trogen SRF-tjänst gick till ombudsman Jonas Pettersson, osedvanligt ung för att ha hunnit med 25 år, och till Sten Nilsson i Malmöföreningen och ordförande Bengt Olin själv.
Birgitta Fredén rapporterade från SRF Skånes årsmöte. Nästa representantskapsmöte ska hållas i Vollsjö.